Det är måndagen den 3 februari och nu är det dags för Sportmåndag. Och idag ska vi prata om träning, träningsmetoder, motivation och krav med en svartobo. Han heter Bobby Sundman. God morgon, välkommen.
God morgon.
Vi får liksom Bobby i kvadrat här under den här sportmåndagssessionen.
Det låter lite spännande tycker jag faktiskt. Jag tror det aldrig har hänt förut, åtminstone inte i sportmåndagssammanhang.
Det är historiskt det här, hörni.
Välkommen ska du vara, Bobby. Innan vi börjar snacka om det egentliga temat, liksom träning och träningsmetoder, kanske det på sin plats att presentera vår gäst, Bo Sundman, lite grann. Hurdan är din tränarbakgrund?
Jag är ju i grund och botten själv idrottare som ung och slutade där sedan i 35-årsåldern. Jag det där gått alla skidförbundets tränarutbildningar. Det är tre steg man kan gå där liksom. Och de har jag avklarat. Det har gått för en tid sedan. Nu har jag också sen då avlagt en yrkestränarutbildning. Så jag är liksom yrkestränare.
Är du för tillfället tränare för någon idrottare?
Jag är fortfarande personlig tränare för mina egna två barn som har flyttat till Sverige. Så jag fungerar som sån här distanstränare. Sen brukar jag hjälpa till med olika projekt och personer som då kommer till mig och ber om hjälp. Jag har senaste tiden försökt hålla mig liksom borta för att binda mig till någon viss klubb eller någonting sånt.
Hur fungerar det här att vara distanstränare? Du är här och de är i Sverige.
Det kan vara ganska utmanande och visa sig vara utmanande. Jag har daglig kontakt per telefon med dem och det där. Sen får man ta då tekniska hjälpmedel. Man försöker få videon och sånt och se på tekniken. Men på den sidan i synnerhet blir det väldigt utmanande.
Hur ofta träffas ni, dina barn och du? Jag menar, åker du över till Sverige och ser när de tränar på där och kommer de hit? Eller är det mest så här på distans nu för tillfället?
Jag strävar nog till att åka över så ofta det går. Att i år har jag lyckats så där en gång i månaden träffa dem helt. Jag brukar ta ett förlängt veckoslut från jobbet hela året så att jag kan vara lite fler dagar sen. Mm. Och sen då alla de här helgerna som kommer så då är jag där på plats.
Mm. Och om inte vi nämnde det så kan vi ju berätta det nu att alltså Bo Sundmans barn Edvard och Josefina håller till i Åsarna numera och det ligger nära Östersund i Jämtland har jag fått berättat för mig. Imorgon ska du Bo Sundman föreläsa vid Axel i Karis och rubriken för det här anförandet är motivation och idrottsglädje, behov, krav och förverkligande. Det låter ganska brett och stort det där. Vad tänker du säga där imorgon? Du behöver inte dra hela den här presentationen, men så där korta franska streck.
Det låter kanske lite finare än det nu sen i verkligheten kanske är. Men jag tänkte gå igenom såna här helt grundläggande saker i träningen. Vad som påverkar vad och följderna av det. Bland annat ta upp lite statistik och diskutera såna här utsagor som många människor kastar ut. Att så här är det och man tränar för dåligt idag. Man spyr jättegärna ut sig olika saker och det har jag säkert själv också någon gång syndat med. Och jag tänkte nu presentera helt grundläggande fakta och försöka väcka en diskussion att hur ska vi se på saken.
Kommer du att prata om träningsmetoder och hur man ska bete sig som tränare om jag lite förkortar det hela?
Om någon kommer dit och förväntar sig att jag ska lägga fram ett träningsprogram hur man blir bra i form så då blir man besviken. Men det där, jag mera kanske tar det ur den synvinkeln att hur man ska se på problematiken och vad man ska beakta. Och sen kommer jag också att då beröra det här tränarskapet, hur vi kanske ska tackla det i dagsläget.
I rubrikerna i tidningspressen och också förstås i alla andra media så har varit en viss skridskotränare, Mirjami Penttinen, för tillfället. Hon fick ett funktionärsförbud här, det var det den 17 januari som det utfärdades på grund av sina aningen tvivelaktiga träningsmetoder. Hon har det konståkningsförbundet som påstår eller säger att hennes språkbruk mot adepterna har varit osakligt och hon har gastat och förnedrat sina adepter. Hur reagerade du när du hörde om det här med Mirjami Penttinen?
Nu är det på det viset att jag har inte tillgång till något djupare kunskap kring det här än det som pressen ger ut. Och den tror jag att det är ganska ytlig och jag förhåller mig väldigt försiktigt till det här. Jag säger så här att det som nu har stått i tidningarna som faller på det viset vad hon har gjort, så det är ju inte acceptabelt förstås. Men att det där, jag är illa rädd för att vi ser också bara en sida av saken i det här.
Mm. Det sägs att hon har bland annat tillämpat en sån träningsmetod som på finska heter hotarinki. Det är kanske lite svårt att översätta direkt till svenska. Men det betyder det att de övriga medlemmarna i det här laget i teamåkning eller synkroniserad konståkning som det också heter går i en ring runt en idrottare som har misslyckats och skäller bokstavligen ut den här idrottaren. Det låter ju inte kanske som 2020-talet det här inte.
Det här låter inte som 2020-talet och det är nu inte säkert en metod som man ska heller ta till, men här vill jag då också påminna om att det är ju inte tränaren ensam som har gjort det här. Det här finns andra idrottare som har deltagit i det här och jag tycker att de är ju alla lika medbrottsliga då till det här att de skulle kunna ha tagit avstånd från det här. Mm. Men det är min personliga åsikt.
Hur tycker du eller vad ser du att det är sådana här bra eller godtagbara sätt att bestraffa en, eller hur ska jag bestraffa kanske lite hårt ord, men i varje fall en idrottare som misslyckas eller inte liksom uppfyller kraven?
Det finns inte någon svartvit linje i det hur man ska gå till väga, tror jag. Man måste lägga sig in i varje idrottares personlighet och det där noga liksom tänka efter hur man ska tackla den personen. Mm. Det finns de, tror jag, idrottare som vill ha en ganska rak feedback, ögonaböj och en väldigt ärlig feedback och den får vara hård bara man har tillförlit till tränaren att det är ett ömsesidigt förtroende. Sen finns det idrottare där man definitivt inte ska liksom ge feedbacken omedelbart utan låta situationen lugna ner sig. Och med de idrottarna kan det också hända att man ska välja sina ord väldigt noga.
Mm. Jag tror att jag är benägen att hålla med om det. Vi svänger på steken. På vilket sätt ska man belöna en idrottare?
No, en idrottare behöver alltid uppmuntran och belöning. Men om jag får köra lite min egen linje och det ska jag ju förstås göra, så jag tror att man också i idrotten idag har lite överbetonat det här att det alltid ska vara så positivt och alltid så jättekul, att då tror jag också att betydelsen av belöning småningom försvinner och idrottaren har svårt att uppskatta då när den faktiskt borde få liksom en rejäl klapp på axeln.
Mm, det låter sunt och klokt det här. Jag funderar mig in i tränarens roll nu och tänker mig en situation där att det måste vara frustrerande för en tränare att sina idrottare som har förbundit sig i att följa ett visst träningsprogram inte gör det. Har du någon gång råkat ut för det och hur frustrerande känns det i så fall att liksom idrottarna går och drar fötterna bakom sig eller hur ska ha händerna i fickorna?
Nåja, det här är ju just det som är utmanande. En också väldigt utmanande sak för tränaren. Så det är ju det att när jag som tränare går in och gör en sak så gör jag ju det helhjärtat och jag vill se ett resultat. Och det här har vi ju oftast nog gjort upp tillsammans med adepten. Sen om adepten inte liksom sköter, om man får säga det ordet, inte sköter sin del av det här. Så det är klart att man är lite besviken. För jag tycker att det är helt naturligt att tränaren också är besviken när man inte når ett resultat. Det är ju min uppgift i den här delen, liksom att fixa fram det där resultatet tillsammans med idrottaren. Och sviker idrottaren då, så nu är det en likadan besvikelse för mig som tränare.
Jag funderar på det nu när du tränar dina egna barn. Hur lätt eller svårt är det? Du har ändå ett förhållande till dem så där annars också.
Nå, där måste jag säga att här kommer den personligheten in, just att med pojken då, Edvard, så kan vi prata väldigt hårt och det är ganska raka diskussioner. Det går ganska hett till ibland. Men vi har det där ömsesidiga förtroende och det funkar på det viset. Och vi har klarat av att skilja det här pappa för barnförhållande och sen tränar och adeptförhållande. Dottern är sen den här andra som har ett annorlunda temperament. Och det finns dagar när jag hör på rösten att vi inte överhuvudtaget ska ta en diskussion.
Mm. Ja, där kom väldigt bra det här med personligheter in. Mm. Hur man...
Vi snackar alltså tränarskap här tillsammans med Bo Sundman, tränare från Svartå. Innan vi avslutar så skulle jag vilja ställa den frågan att hur hårda krav är det okej att ställa till små, jag räknar 10-åringar som småbarn. Kan man vara tuff och hård som tränare med så pass små barn?
Jag tror att man inte ska ställa idrottsliga krav överhuvudtaget på en 10-åring. Med det som jag tolkar som krav. Men 10-åringar idag, så när de är på träningsarenan tillsammans med en tränare och en grupp, så de kraven som jag tycker att man kan ställa, så det är att man småningom lär sig det idrottsliga livet, att det också där i de kretsarna finns regler och normer som man måste följa. Annars funkar inte systemet. Men att ställa krav på att man ska prestera någonting, så det är ett för tidigt skede, tycker jag. Det ska vara ganska lekbetonat.
När kan man börja ställa hårdare krav? Det är förstås individuellt, men så där på ett ungefär.
Mm, det är väldigt individuellt, för det beror på varje persons egen mognad. Men det där, vid 14-15 års åldern ska man nog idag, så som samhället ser ut och så som vi lever, så måste man nog kunna kasta in sig med ganska bra krav redan på idrotten. Och sen när man går in i idrottsgymnasiet, det slinkar så lätt för mig, ursäkta ordet. Så det där, så då kan man nog börja ställa redan ganska höga krav, för då har nog adepten och idrottaren själv liksom gått med i det här, den här leken, om vi kallar det så.
Du har ju varit rätt länge med i game, om man säger det på det viset. Jag har en fråga angående liten jämförelse på det viset, att träningsmetoderna idag, vi var lite inne på 2020-talet här. Om du jämför det med hur det såg ut för 30-40 år sedan, ser du några stora skillnader? Förstås vetenskapen har gått framåt, men jag menar den här personliga kontakten mellan idrottare och tränare.
Nu tror jag det har skett ganska stora förändringar, att tränarna idag är betydligt mer medvetna om att tackla adepten som en liksom en människa, en personlighet. Förr var det mera praktiska tränare. Visst hade vi en del då redan utbildning också, men att idag är tränarna mycket för en kombination av gamla idrottare och teoretisk utbildning inom träning och kan liksom sköta det här på ett annat sätt. Att man har varianter att ta till, att jag minns bara mina egna personliga tränare. Så nu var det ju deras personlighet som väldigt kraftigt lyste igenom när de tränade någon.
Mm. Var greppet hårdare för liksom? Vi var lite inledningsvis inne på det där att man poängterar mjuka värden kanske lite för mycket också i dagens läge.
No. Jag vet inte om nu greppen var hårdare, men att det där, man var inte lika finkänslig kanske i orden som man la ut.
Några exempel på de mest horribla träningsmetoder du någonsin har stött på eller sett eller hört talas om. Kommer du på något, Bo Sundman, något sånt nu?
Hon vill nämna inga namn. Mm.
Jag måste nog säga att jag inte stött på något riktigt. Jag har aldrig varit någonstans var jag skulle ha upplevt att jag varit riktigt horribla träningsmetoder. Det som har kommit i mina öron och som jag nog har sett med egna ögon, så det är det att unga idrottare kommer gråtande på planen hela därifrån. Och då kanske man har nog gått över ribban, hela dagen har man nog gått över ribban som tränare.
Mm.